En liten grundkurs om presidentval i Amerika, nytt grepp efter skolskjutning i Georgia och justitiedepartementet har hittat en ny rysk påverkansoperation som inkluderar en man som alltid bär mössa. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde, som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 205, inspelat lördagen den 7 september 2024. Covidens år igen. Går som en löpeld genom landet nu. Men i och med att det är början på september så är det starten på American football. Så det är väldigt glada nyheter om du inte vill umgås med din familj eller vara ensam med dina tankar. Nu kommer det att vara football, football, football fram till Super Bowl. Många människor är väldigt taggade över detta. Vi har också börjat se ett tag nu Halloween-dekorationer i affärerna. Folk är taggade över Halloween också. Jag såg på nyheterna att det var värmebölja i Sverige under veckan och nu under helgen. Och jag kan bara tänka mig att om man skulle kunna utnyttja kraften från gnäll i fikarummen så skulle man väl antagligen ha kunnat stänga Barsebäck den här veckan. Vi har värmebölja här också, hela sydväst. Så att Phoenix har slagit nytt värmerekord, 57 dagar över 110 Fahrenheit. 110 Fahrenheit, 43 grader Celsius, 57 dagar i rad över 110 Fahrenheit. Tidigare rekordet var 55 dagar. När slogs det? Jo, 2023. Och det här, när det går över 43 grader, det är som att gå in i en hårtork. Eller att öppna en ugnslucka. Det är en fantastisk, det är en väldig skillnad mellan 40 grader och 43 grader. Det låter inte som om det skulle vara så stor skillnad, men det är det. När det är 43 så känns det verkligen som att all vätska sugs ur din kropp. Medan 40 är bara lite obehagligt varmt sådär. Åtminstone tycker jag, människor jag pratar med håller med mig just. Bara vi kan komma under 40 så är det åtminstone anständigt. Vi har också rekord 103 dagar över 100 Fahrenheit. Vilket alltså är 38 grader Celsius. Det tidigare rekordet sattes 1993. Det är roligt, jag ser mina katter. Katter är ju ökendjur från början och katter gillar värme. Och är ju, som alla kattägare vet, enorma hedonister. Så mina katter, de vill alltid gå ut och kolla på baksidan vad det är som händer. Men när det är 44 grader så stannar de inte ute mer än någon minut högst. Det är mer gå ut, det här var obehagligt, nu vill jag in igen. Miau, miau, miau. Men när det är 40 grader så stannar de faktiskt ute ett tag. Det är helt hyfsat, tycker de. Inte länge, men ett litet tag. Och de... Men det är ju som om du har sett en katt som ligger och spinner framför en brasa alldeles för nära. De gillar värme. Men även alltså 40 är lite för mycket. Men nu väntar jag bara på att det ska gå under 30 på morgnarna. Det gör en sån otrolig skillnad när du kan gå ut och gå till bilen eller gå till jobbet på morgonen och det är anständigt. Nära nu. Det är nära nu. Snart, snart, snart. Men huvudämnet i det här avsnittet är valet. Förlåt om det här ämnet nu är grundkurs. Jag vet inte hur många nya lyssnare som inte har hört mig prata om det här innan. Men det är väldigt viktigt för att förstå vad det är som händer med valet. Är alltså att valet i november är inte ett val. Amerika har 3243 län Om man inkluderar motsvarigheter i stater och territorier, som i Louisiana har vi parishes. De fungerar alltså samma sak som ett county, som är ungefär som ett län. I Alaska så har vi boroughs, också samma sak, bara ett annat namn, av ingen anledning egentligen, förutom historia. Plus folkomröstningar och plus school districts. Och plus att många städer har sina egna val till sina egna stadshus. Och alla lagarna beror på staterna. Så det finns 50 olika regelsystem för alla dessa val. Och detta gäller även federala val. Så bara för att du väljer president så finns det alltså inte federala lagar som säger att val måste gå till på det här sättet. Utan varje stat har sina egna lagar. Och i avsnitt 156 från förra valet så diskuterade jag min egen röstsedel i mitt lilla val här. Och det är enormt komplicerat. Och du väljer också saker som domare. Ska dessa domare behållas? Etc, etc. Så de här röstsedlarna är enorma. Vilket självklart gör handräkning enormt svår och enormt tidskrävande framförallt. Så när du hör folk som tjatar om bla bla, varför kan vi inte få resultat samman, att därför att det är enormt komplicerat att få detta gjort. Samma människor som klagar över detta brukar också vara precis samma som kräver handräkning. Vilket är otroligt svårt och tidskrävande. Men presidentval vart fjärde år. Stater väljer en ny guvernör vart fjärde år. Som åtminstone i Arizonas fall så ligger detta på ett mellanår. Så vi valde guvernör 2022. Vissa stater så faller det samtidigt som presidentvalet. Och sen senatorer väljs vart sjätte år. Och varje representant i representanthuset omvals vart annat år. Olika regelsystem i olika stater. Olika regelsystem som gör det olika svårt för olika människor att rösta. Så en del stater har poströstning. Andra har det inte. Och det är ju den här idén, federalismen. Alltså att staterna är demokratins laboratorier. Idén är att någon stat ska komma på något väldigt bra sätt att göra detta. Och sen kan de andra staterna göra likadant om de vill eller inte. Vem vet? Vad gäller själva presidentvalet så kommer då elektorskollegiet in i leken. Ett fantastiskt märkligt system. Det finns alltså utspritt över staterna finns det 538 elektorer. Dessa elektorer, detta är uträknat baserat på hur många representanter varje stat har i representanthuset. Plus statens två senatorer. Varje stat har ju två senatorer. Och sen är det tre elektorer från District of Columbia. District of Columbia är inte en stat, så de har ingen representation i representanthuset och heller inga senatorer. Så de får tre elektorer. Det krävs 270 för att vinna om man gör matten från 538. Staten går och väljer, går till val och sen så räknas det då ihop vem som har vunnit presidentskapet i den staten. Men röstarna röstar inte själva, utan dessa elektorer röstar sen för statens väljare. Och det var ju så Trump försökte stjäla valet 2020, alltså med de här falska elektorerna. Att skicka en delegation från vi hade ju falska elektorer här i Arizona. Som åkte upp så att det demokratiska partiet skickade sina elektorer som sa ja, staten röstade för Joseph Biden. De falska elektorerna åkte sen upp till Washington och lämnade in falska dokument som sa nej, staten röstar för Donald Trump. Och idén som jag förstår det, den här, kommer du ihåg den här eran? Jag menar, du kan lyssna tillbaka på mina gamla avsnitt från den här eran. Vilka idéer. Idén var alltså tydligen, som jag förstår det, utifrån att vicepresident Mike Pence skulle säga, wow, vad gör vi nu? Arizona har skickat både demokrater och republikaner. Vem vet vad som pågår? Allt är förvirrat. Så representanthuset måste rösta om vem som är president. Vilket republikanerna skulle ha vunnit om alla deras representanter röstade för detta, var planen. Men den här processen, det pågår ju nu åtal mot de här falska elektorerna. Och flera av dem är kandidater till representanthuset trots att de är åtalade för valfusk. Och detta pågår än. De här rättegångarna har knappt börjat i 2024. 4 år senare. Hur tar det så länge? Och för det här är ju det enklaste rent tekniskt. De skrev under med sina namn. Jag är en officiell elektor för min delstat. Fast de inte var det. Hur är det inte valfusk? Hur kan det ta 4 år att... Lugnt och fint. Elektorerna röstar sen på presidenten. Så att röstarna i... Väljarna i staterna röstar inte på presidenten. De röstar på elektorerna. Elektorerna röstar sen på presidenten. Vi kommer att prata om varför det är så här. Men det viktigaste med detta är att det är antingen eller. Hela staten, alla elektorsrösterna går till den kandidat som hade majoritet i staten. Så om du vinner Kalifornien med 51% så får du 100% av elektorsrösterna. Och de flesta staterna är så kallade säkra stater. Som till exempel då, Kalifornien kommer att ge sina elektorer till den demokratiska kandidaten. Det är garanterat. Solen går upp i öst. Det är en sån sak. Och Texas kommer att ge sina elektorsröster till republikanen. Vilket betyder att för en presidentvalskampanj så finns det ingen anledning att kampanja i de staterna. Det är redan klart. Det finns ingen anledning att lägga energi och pengar i de staterna. Däremot swing states, det är alltså de som kan gå ändra vägen. Och det är då Arizona, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania och Wisconsin. Det är de stora swing states. Så jag har sett på nätet en del som tror att Florida, kanske Texas till och med, kan bli demokratiska detta valet. Verkar väldigt osannolikt för mig. Men som vi har lärt oss, det går inte att förutspå någonting. Så vem vet? Men för presidentvalet, swing states. Det är all energi och alla pengar går. Vilket betyder att om du sätter på din linjära TV i en swing state nu så kommer du att se reklam, politisk reklam, attack. Men samtidigt så är det ju så att delstatslegislaturer, senatorer, representanter i representanthuset, guvernörer och folkomröstningarna är oberoende av presidentvalet. Och enormt viktiga lokalt. Som vi har sett nu under de senaste åren. Om du har en president. Men senaten och representanthuset har en majoritet från det andra partiet. Så är det inte särskilt mycket presidenten kan göra. Förutom att spela rent defensivt. Och lägga veton på på de värsta idéerna från det andra partiet. Och 10 stater har folkomröstning om aborträttigheter i detta valet. Det var 11, men en domare i Missouri kastade ut deras folkomröstning idag. Jag såg det i morse när jag åt frukost. Den här domaren hittade något svepskäl till att folkomröstningen om aborträttigheter inte skulle få vara med. Så nu får du inte rösta om det i Missouri. Sen tror jag fortfarande väldigt mycket att abortfrågan underskattas av våra tyckare. De flesta säger, men abortfrågan är en sak. Jag tror den är mycket viktigare för väldigt många människor än vad våra smarta tyckare tycker. För det är så. Kvinnor gillar inte att dö i plågor av ingen riktig anledning. Av saker som medicinskt går att fixa. Män gillar inte att se kvinnor dö i plågor. Men vi får se vad som händer. 2 månader kvar. Så varför finns Electoral College? Ja, dels, det här konstitutionen skrevs på 1700-talet. Det var helt enkelt en annan tid och framförallt helt andra kommunikationer. Så att lägga detta så att det finns några människor som vi utser från varje stat att åka till Washington och rösta för oss så länge vi kan lita på att de här människorna gör som de ska. Så visst, kan vara en bra idé och löser ju problemet med kommunikation och brist på landsvägar och sådana saker. Men det har alltid funnits en oro för det här, vad som kallas för unfaithful electors. Alltså att din stat utser dig till elektor för att du ska rösta på kandidat X. Men så kommer du upp till Washington. Sen röstar du på kandidat Y. Vad gör vi då? Finns inget att göra. Sen var ju också grundarna som jag alltid pratar om. För det är väldigt viktigt kontext. De var väldigt, väldigt oroliga för pöbelvälde. De var rika, landägande, utbildade engelsmän. De hade den engelska inställningen till fattiga. Vilket alltså är att de är i princip inte människor. Plus slaveriet, självklart. Hur gör man med slavstaterna? Slavstaterna hade en massa människor, men väldigt få av dem kunde ju rösta i och med att den stora majoriteten var förslavade. Så vad göra så att de får den representation som de tycker att de ska få? Och det var ju så de hittade på den här otroligt moraliskt korrupta 3-5-lösningen. Alltså att en förslavad människa räknas som 3/5 av en röstare. Vilket ju mer jag har faktiskt suttit och tänkt på den här 3/5-lösningen. Och ju mer, åtminstone jag, ju mer jag tänker på den, desto absolut vidrigare är den. Vilket omänskligheten. Men det var en anledning till att elektorskollegiet var en bra lösning. Elektorskollegiet ger också större vikt åt stater med mindre befolkning. Så du har stater som North Dakota som har en representant i representanthuset för de har väldigt få människor. Men de har 2 senatorer i senaten. Så hela systemet är med flit och genomtänkt riggat för att göra så att stater med färre invånare får mer makt än de egentligen ska ha. Eller borde ha om det skulle vara proportionell representation, ska man säga. Så Kalifornien har 2 senatorer. Montana har 2 senatorer. Och att då ge en elektors röst, som i fallet Montana eller North Dakota, vad man nu vill använda. Du får 3 elektors röster i och med att vi räknar dina senatorer i elektorskollegiet för representation. Och detta har ju lett till den här fullständigt perversa situationen vi har. Där i år 2000 i valet så vann George W. Bush. Och i 2016 så vann Trump. Trots att de här två fick färre röster. Genom att de fick de rösterna de fick i de staterna som gällde för att få matematiken i Electoral College att fungera för dem. Sen 2000, valet 2000 med W. Bush när han gick mot Al Gore var... Det var väldigt skumt det som hände, för att Florida var staten som var vågmästarstat som bestämde vem som skulle vinna. Och det var mycket, mycket skumt med det. Men hur det nu än var, Bush och Trump båda två förlorade majoritetsrösten, men vann valet genom Electoral College. Så om nu Electoral College är så odemokratiskt som jag säger, vad skulle man kunna göra? Man kan göra vad som helst om det finns politisk vilja. Du skulle helt enkelt kunna upplösa elektorskollegiet genom ett tillägg till konstitutionen. Bara säga, vi gör inte så här längre, vi bara räknar allas röster. Det är inte 1700-talet och vi har inte stater fulla med förslavade människor. Men att göra ett tillägg till konstitutionen är svårt och jobbigt. Och framför allt så finns det ingen politisk vilja att gå igenom det. Sen finns det en annan typ, ett hack, en shortcut. Att stater skulle kunna utse elektorer proportionellt. Så att istället för att det är den som får majoritet får alla rösterna, så kan du ju bestämma att detta är proportionellt. Om en stat har 10 elektorsröster och en kandidat får 70%, så får den kandidaten 7 röster, den andra kandidaten får 3 röster, så är det åtminstone proportionellt. Och det tar bort hela det här problemet med swing states. Alltså att bara vissa stater är intressanta för presidentvalet. Men varför skulle de göra det? Varför skulle det styrande partiet i en stat handikappa sig självt? Om du är en demokrat i Kalifornien, som ju har, Kalifornien som sagt, är garanterat, kommer att rösta för, en majoritet kommer att rösta för den demokratiska kandidaten i presidentvalet. Det är en given. Men det betyder ju inte att det inte finns republikaner i Kalifornien. Det betyder bara att det finns mindre än 51% republikaner i Kalifornien. Så varför skulle det demokratiska partiet i Kalifornien, som styr Kalifornien, varför skulle de vilja riskera en hel bunt med elektorsröster? Varför skulle de vilja göra det? Och samma sak i då Texas till exempel, eller i Montana. Varför skulle de ändra på detta systemet när de vinner? Men det börjar bli höst och höstterminen har börjat och därmed har skolskjutningarna börjat. Så vi hade i veckan en skolskjutning i Georgia. 2 lärare och 2 studenter mördades av en elev, 14-åring, 9 till sjukhus. Och det är oklart från rapporterna hur svåra skadorna är från de här 9 som åkte till sjukhus. Men skytten använde en AR-15, precis som vanligt. Så antagligen så är de flesta av de här skadorna svåra. Därför att en AR-15 är tillverkad, konstruerad för att åsamka maximala skador på människor. Och den här skytten togs levande. Och jag visste att han var vit direkt när jag hörde att han var tagen levande. Vilket gör mig så deprimerad att jag hade rätt. Därför att om en skytt är svart så brukar de inte överleva att tas till rätta. Vita, inte alltid, men ganska ofta. Om de överlever så är de antagligen vita. Den här skytten, vars namn jag inte tänker använda, precis som vanligt, 14 år gammal. Han kommer att behandlas som vuxen i rättssystemet. Och som de här massskjutningarna, från vad jag har läst om detta, psykologerna säger, de är alltid självmord egentligen. De hoppas. Deras plan är att de ska dödas av polisen. Men ibland så blir det inte så. Och han kommer antagligen att önska att han dödats på plats, därför att det finns väldigt liten chans. Georgia har dödsstraff, tror jag. Men även om han inte får dödsstraff av någon anledning, så är det resten av hans liv kommer att vara i fängelse. Men de har en ny vinkel nu. Georgia är en av de här staterna som har otroligt lösa vapenlagar. Men skyttens far har åtalats. Han är 54 år gammal och har åtalats. Jag tänker inte använda hans namn heller. Men han har åtalats för 4 fall av ofrivilligt dråp. 2 fall av mord av andra graden och 8 fall av grymhet mot barn. Varför då? Jo, därför att familjen fick besök av FBI förra året. Den här pojken hade postat om att han ville begå en skolskjutning. Så FBI kom och knackade på dörren till familjen. Så vad gjorde det här geniet, årets pappa? Efter det här besöket, alltså från FBI, så bestämde han sig för att köpa en AR-15 till sin 14-årige son. Ja. Men det här med att ställa föräldrarna till ansvar är nytt och kan förhoppningsvis leda till att åtminstone några föräldrar kommer att skärpa sig lite i alla fall. Om inte annat av ren självbevarelsedrift. Jag har inte läst mer om familjedynamiken i den här familjen. Men hur tänkte du nu? Hur tänkte du nu? Men jag vill avsluta med att justitiedepartementet har hittat ett stort ryskt påverkansprojekt. Alltså election interference. Detta är ett projekt som ryssarna kallade för The Good Old USA Project. Och rysk humor, den är mörk. De gav 10 miljoner dollar per år till amerikanska och kanadensiska influencers. Jag antar att man bara använder ordet influencers i svenskt tal om den här typen av internetmänniskor. Men i alla fall, de här 10 miljonerna skulle då gå till att sprida ryska talking points. Och detta är, fantastiskt nog, precis samma talking points som Fox News har spridit i en massa år. Och som Trump-kampanjen sprider. Och det är saker som att svarta och pervon får privilegier. Svarta och immigranter begår brott mot vita. Amerika lägger för mycket pengar på utlandshjälp, framförallt då Ukraina. Den amerikanska drömmen förstörs. Demokraterna hatar Amerika och förstör det. Men det var viktigt i de här talking points. Inget öppet om att vara för Ryssland. Bara att vara mot Amerika. Och justitiedepartementet har tydligen mycket mer att förtälja om detta, så de inte har släppt den. De verkar ha ungefär 600 sådana här influencers på sin lista. Men just nu, det första handlar om ett företag som kallades, de har lagt ner nu väldigt, väldigt fort, Tenet Media. Det här var ett företag i Tennessee som anlitat så kallade alt-right influencers. Och Tenet utgav sig för att vara ett oberoende mediebolag som vågade ställa frågor. Det enda namnet från den här listan, de här 6 styckena nu, är en man vid namn Tim Pool. Pool som alltid har mössa på sig. Och som en litet utvik här. Käre herr Pool. Vi vet du håller på att tappa håret. Jag har också tappat mitt hår. Det är tråkigt, det är jobbigt. Att alltid ha mössa är svagt. Men i alla fall. Han fick 100 000 dollar per vecka för att släppa en video. Alltså 400 000 dollar i månaden för 4 YouTube-videor. Vilket är otroliga pengar för hans tittarsiffror. Och influencers som vet inifrån hur YouTube-pengar funkar är överens om att detta är helt abnormt. Det är sådana pengar för hans, för att du kan ju se på YouTube, du kan ju se hur många gånger en video har tittats på. Och hans tittarsiffror, så mycket pengar är fullständigt abnormt. Och 10 miljoner dollar per år låter ju också väldigt mycket. Men i en försvarsbudget så är det ju bara ett avrundningsfel. Jag menar, stridsvagnar och drönare kostar en väldig massa pengar. Och just det här att målet var inte att sprida prorysk propaganda utan anti-amerikansk propaganda. Så Amerika går ut för och det är svarta och immigranter och demokraters fel. Men framförallt så går Amerika ut för. Pool och de andra inblandade hävdar att de inte hade någon aning om vart pengarna kom ifrån. Ingen aning! Men självklart så visste de ju att det var abnorma summor. Men man kan ju övertyga sig om mycket om man är motiverad. Och som George Costanza sa, det är inte en lögn om du tror på det. För att de flesta pengarna som YouTubers, som jag förstår efter att ha läst vad influencers har sagt om detta. De flesta pengarna kommer inte från reklam från YouTube eller pengar från YouTube. Utan det är ju influence-pengar. Alltså att du skapar en deal med något företag för att kränga deras produkter. Därför dricker jag Coca-Cola. Symbol of Free West. Okej, om du förstod den referensen så har du ont i knäna från The Young Ones hemma värst på svenska enligt internet. Alexei Sale, han var rolig. Men anklagelser om rysk påverkan har ju funnits sedan Trump började sin politiska bana. Och kom ihåg 2016, precis innan valet, när demokratiska och republikanska nationalkommittéerna blev hackade av vad som visade sig vara ryssarna. Men bara skadlig e-post från demokraterna släpptes. Hela det här Pizzagate-knaseriet och allting som baserades på de här e-posterna. Men vi har ingen aning om vad som fanns i den republikanska e-posten. Intressant. Och många republikaner gör ju precis vad Trump säger. Så vem vet vad som fanns i den e-posten? Men det är alltså bevisat också att ryssarna använde Facebook för att spå osämja. De gjorde saker som att de skapade polariserade evenemang på Facebook och hejade sen på båda sidorna, alltså bara för att polarisera människor. Vi vet också att National Rifle Association mottog mycket pengar från ryssarna. Och det hörs inte mycket om dem nu. NRA rent tekniskt tror jag finns. Och de var ju en sån maktfaktor på högersidan. Om du var republikansk politiker och du inte gjorde exakt vad NRA sa till dig, så var du körd. Körd. Men numera har deras kraft försvunnit efter att det visade sig att dels att de var inblandade med ryssarna och att deras ledare skodde sig helt ohämmat på medlemmarnas pengar. Alltså, ge oss dina sista pengar så att vi kan skydda dina vapenrättigheter. Sen var det mycket kostymer och lyxresor och lyxrestauranger. Men också väldigt mycket av högermedia sponsras av amerikanska miljardärer. Inte ryska miljardärer, det finns säkert några oligarker inblandade också. Men det mesta sponsras av amerikanska miljardärer. Och att bli en högermediapersonlighet är ett väldigt bra sätt att tjäna väldigt mycket pengar. Människor som Ben Shapiro och Charlie Kirk sponsras av miljardärer. Så det är möjligt att Tim Pool och hans mussa trodde att det här var ju normalt. Jag menar, det här är vansinnigt mycket pengar, men det finns väl någon snäll miljardär som tycker att jag är väldigt duktig. Vilket det ju rent tekniskt fanns, fast det var en rysk miljardär. Men försvaret som människor som Tim Pool har använt, att jag hade ändå tänkt så här och sagt så här. Det är inte starkt alltså. Att du har samma åsikter som landets fiender är inget bra försvar egentligen. För det betyder ju att du är antingen en landsförrädare eller en nyttig idiot. Och tv-serien The Good Place, jag har sett en meme från den här tv-serien. The Good Place, om du inte har sett den, tyckte jag var en väldigt bra tv-serie. Det finns en meme där en av karaktärerna förklarar för en annan att detta är värre. Fattar du hur detta är värre? Också inblandat i Tenet-härvan är ju, kommer du ihåg videon? Jag pratade om den för några avsnitt sen. Där Tucker Carlson åkte till en rysk mataffär efter att han hade gjort en intervju med Putin. Tydligen enligt interna kommunikationer som ingår i det här åtalet, eller indictment, så ville anställda på Tenet inte släppa den videon från honom där han var imponerad av kundvagnarna i Ryssland. För att det var alldeles för uppenbart. Men de släppte den ändå och vi kunde njuta av den. Därför att ultrakonservativa och alt-right-personligheterna, de är mycket mer utanför huvudspåren i amerikansk kultur än det kan verka. Och mycket av det här medialandskapet hålls under armarna av reaktionära miljardärer. Som en av mina favoriter, Rod Dreher. Rod Dreher är genuint fascinerande som ett psykologifall. Han är en högermediapersonlighet som har varit en favorithackkyckling för vänstern i en massa år nu. Till exempel Chapel Trap House, de släppte för ett tag sedan ett kompendium av de delarna av avsnitt där de har pratat om Rod och skämtat om Rod. Och det här kompendiet är 8 timmar långt. 8 timmar. Jag har en länk till den här videon självklart i avsnittsinformationen. amerikapodden.com/avsnitt/205. Länkar till allting som jag pratar om här. Och Dreher är roliga att skämta om. Därför att jämföra med de flesta av de här våra högermedia personligheter. Många av dem är någon form av grifter och är framförallt, hur ska man säga? De är inte djupa personligheter. Det finns inte mycket komplexitet. Åtminstone inte i det som de säger offentligt. De är ganska grunda kan man väl säga. Och framförallt otroligt humorlösa. Men Dreher, han tror verkligen på det han säger och är självutlämnande. Han har skrivit många, många, många ord. Han skriver långa, långa krönikor och de är gränslösa. Alltså han sätter inte gränser. Han skriver om saker som de flesta människor aldrig skulle säga offentligt. Men vad som gör honom relevant till den här diskussionen är att han livnärde sig bland annat och framförallt på att han fick $150,000 per år för att skriva för The American Conservative. Och hela hans lön kom från en man. Här kan du snacka om Patreon. En man, en miljardär självklart, vid namn Howard Amundson Jr. gillade det Dreher skrev så mycket att han betalade honom $150,000 per år. Arrangemanget med The American Conservative lät också Dreher posta utan någon form av redigering. Han kunde, det var som om det var hans personliga blogg. Han kunde bara logga in. Bam! Postat. Ingen kunde säga till Dreher att kanske inte rätta. Hur blev Amundson rik? Han ärvde sin förmögenhet. Men till slut så tyckte han att Dreher blev för weird. Så nu är Rod Dreher i Ungern och sponsras av ungerska regeringen. Och den här Dreher, han är legitimt fascinerande. Han är en märklig fågel. Uppvuxen som katolik i Louisiana. Men han lämnade katolicismen för han tyckte att det var för vänster. Så numera så är han Eastern Orthodox. Är frånskild, vilket är intressant. Varken katolicismen eller Eastern Orthodoxy är ju särskilt sådär för, visst, skilj dig. Men det är alltid skillnad när det är en själv med den här sortens människor. Men han är djupt konservativ, djupt reaktionär och hatisk mot homosexuella. Gillar inte homosexuella och homosexualitet överhuvudtaget. Och är, kom ihåg, han skriver långa, långa krönikor och är väldigt självutlämnande. Och är uppenbarligen själv homosexuell, vilket han vägrar inse. Och det är, när du läser honom, tycker nästan synd om honom. Nästan. Men enligt uppgift så var brytpunkten för Amundson en krönika. Jag skrattar bara jag tänker på det. Amundson var en krönika om Dreers uppväxt i Louisiana när han var skolpojke. En dag så såg han en svart pojke i omklädningsrummet. Och den här svarta pojken, Louisiana, är katolskt. Och de flesta män är omskurna. Men den här svarta pojken, han var från ute på landet. Eller ute i träsket någonstans. Så han var inte omskuren. Och Dreher var fascinerad av hans citat "primitive root wiener". Jag menar, golfklapp. Primitive root wiener. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Om du vill stödja mig, om du vill vara min Amundson, kan du vara det för mindre än en kopp kaffe på Pressbyrån i månaden på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden, ett ord. Podden finns också på Facebook om du vill få notiser när jag släpper nya avsnitt. Eller ibland så lyckas jag hitta något annat att posta om också. Men det, jag är inte världsbäst på sociala medier. Men facebook.com/Amerikapodden, ett ord. Bästa sättet att få tag på mig, och jag älskar att höra från lyssnare, är gammal vanlig hederlig e-post. hej@amerikapodden.com. Älskar att höra från lyssnare. Låt mig veta vad du tycker och tänker. Krama varandra i trafiken. Namaste.